Jag tänkte berätta min historia helt enkelt och försöka att inte gå in för mycket i gamla krigshistorier så här, utan att försöka komma till lösningen av vad det är som fungerar för mig och hur jag verkligen tillfrisknade och hur jag fortsätter att vara tillfrisknad en dag i taget. Jag kommer från Stockholm. Jag växte upp utanför Stockholms södra förorter. Jag växte upp i ett svårt hem. Alkoholism, farsan alkis, min styvmorsa alkis, växte upp med dem. Och jag hade ju som barn så utvecklade jag väldigt snabbt ett medberoende. Mådde väldigt dåligt, kände mig oälskad och jag kände att jag inte var sedd eller ens existerade och så här. Och hittade till maten väldigt, väldigt tidigt i mitt liv. Så tidigt som jag kan minnas. Och idag så är jag väldigt glad att jag gjorde det. För att det var lösningen för mig då. Det var jobbigt, jag hade det jobbigt då. Men när jag var i maten och fick äta det jag ville och köpa godis och chips och så här, då kände jag trygghet, jag kände mig älskad. Jag kände liksom att jag var ett med alltet. Den där liksom känslan som jag ville ha. Så det var så det började med maten. Sen under min uppväxt så när jag blev tonåring, och jag kommer prata lite om alkohol och droger också, för det är en del av min historia. Som tonåring så hittade jag till alkohol och droger. Och där fick jag en omedelbar, alltså stark effekt. Där jag verkligen blev inskjutsad i den fjärde dimensionen ett tag. Och under den här tiden, precis som föregående talare var inne på också där, så var maten tyst alltså. Den var tyst i flera år. Och jag körde hårt med alkohol och droger. Älskade det från början alltså. Men sen i början av 20-årsåldern så kom maten tillbaka. Jag kom in i OA så sa folk att ja, men jag äter på känslor och så här. Och jag kunde inte identifiera mig med det alls. För jag hade ingen aning om att jag åt på känslor. Jag kände aldrig känslorna. Jag vet inte om jag inte hann känna dem. Det jag kan komma ihåg liksom, från början med maten, det är att jag åt på oro. Liksom. Och just de här känslorna av att vara oälskad, av att vara separerad och så. Av att vara rädd. Så i början av 20-årsåldern så kom maten tillbaka och det blev ett ännu större helvete. För då hade jag maten, så hade jag alkoholen, drogerna och allt möjligt egentligen. Jag är en triple winner, alltså jag är med i tre och aktiv i tre gemenskaper. För att jag behöver vara där. Det räckte inte för mig. Att gå in och göra stegen i en gemenskap, även om det bara är första halvan av första steget som skiljer de här gemenskaperna åt, så måste jag vara aktiv medlem i alla de här gemenskaperna för att vara tillfrisknad och för att vara tillfrisknad som jag har fått genom Guds nåd. Jag kände väldigt mycket igen mig i Bills berättelse. Han berättar här att I had arrived. Och det var så jag kände i början av 20-årsåldern. Jag hade världen vid mina fötter. Jag bodde utomlands i södra Europa. Hade precis startat ett eget företag. Jag tjänade väldigt mycket pengar för en 21-åring. Jag gjorde vad jag ville när jag ville. Jag var som en femåring. Jag var som ett barn i en godisaffär. Jag tror vissa folk som jag ser överrättare kanske ska relatera till det och hur det är. Och det var ju helt fruktansvärt egentligen. Men jag hade liksom ingen moralisk kompass, utan jag körde bara rakt fram. Och den här sjukdomen, alltså precis som det står i stora boken så är den progressiv och det blir bara sämre, det blir aldrig bättre. Och det bara progresserade i mig, det blev bara värre och värre och värre. Och desto sämre jag mådde, desto mer åt jag. Och desto mer jag åt, desto sämre mådde jag. Och jag kom in i det här ekorrhjulet av att liksom försöka döva det här svarta hålet med mat. Och desto mer jag åt så bara växte det här svarta hålet i mig. Av hela mitt liv omkring mig, av allting, av mitt beroende, av allting. Det blev liksom en riktig misär. Alkoholen satte till slut halt i det här. Att jag söp mig, jag söp så hårt så att jag fick en akut pankreatit, vilket innebär att min bukspottkörtel av. Och med det så fick jag multiorgansvikt. Så alla organen la av, bara hjärtat fungerade, och då bodde jag i Barcelona. Jag blev inlagd på sjukhus där, och sen så sövde de ner mig, så var jag i en koma i 2 månader. Och när jag kom in på sjukhuset så vägde jag någonstans 135-140 kilo. Jag vägde mig inte de sista åren, så jag vet inte. Men jag har fått berättat för mig när jag vägde upp mig på sjukhuset då. Och det här beroendet tog mig till döden. Jag var död i 7 minuter, hjärtstillestånd, kom tillbaka och lyckades alltså klara livhanken, vilket också är ett fantastiskt mirakel. Läkarna sa att det var för att jag var så pass ung då, att mitt hjärta klarade den här starka smällen. Jag låg på sjukhus i Spanien i 4 månader på intensiven, sen blev jag flyttad upp till Sverige. Och under de här 4 månaderna så åt jag ingenting. Jag låg bara på dropp, vilket gjorde att jag tappade 50-55 kilo på 4 månader. Det var en ganska intensiv och fruktansvärd bantningsmetod, den värsta jag har gjort, och jag har bantat hela mitt liv. Och jag låg ytterligare på sjukhus här i 5 månader när jag kom till Sverige, och jag kom upp med, åkte med ett sjukhusflyg upp till Sverige. Sen när jag kom ut till sjukhuset då kände jag att jag var slagen av den här sjukdomen, alltså, tyckte jag, till en viss del. Dessutom var jag smal för första gången på väldigt länge, och jag trodde att nu skulle livet rocka. Det rockade ju inte direkt när jag kom ut. Jag satt i rullstol. De hade varit tvungna att sätta en akut stomi på mig, så jag hade en stomipåse, vilket jag hade i 1,5 år också, vilket gör en väldigt ödmjuk, kan jag säga. Men samtidigt så var jag smal. Jag såg mig själv i spegeln och bara wow, shit vad. Och successivt så genom rehabilitering kom jag tillbaka till livet, och jag tänkte att nu, och jag blev nykter. Jag gick in i en gemenskap, gjorde stegen där, och så blev jag nykter. Fantastiskt. Sen några år senare så gick jag in i en annan gemenskap, och jag jobbade med mitt medberoende och fick tillfrisknande där. Alltså i praktiken så tyckte jag att nu måste mitt liv rocka, för att nu är jag smal, jag är nykter, jag jobbar på mitt medberoende, men jag hade fortfarande maten. Och jag var långt mycket galnare nu än jag var tidigare. För nu handlade det också om att bevara den här vikten, att inte gå upp igen. Och det var helt fruktansvärt. Att på alla sätt, med alla metoder, försöka då hålla en diet. Och som många berättat att de har, ja, men ha en ätardag på fredag liksom. Det är svårt när man är en tvångsmässig överätare. Det är svårt att bryta sin ätardag på fredag. Och en ätardag för en vanlig människa kanske är liksom en hamburgare och en påse chips och lite godis. För mig så är det ju liksom det trippla eller kvadrupla, eller det är ju bara helt massivt ätande. Och jag började gå upp i vikt igen också, så här sakteliga, och samtidigt försöka hålla den här vikten genom att svälta mig, genom att banta, och på slutet också att börja kräkas, att bli bulimiker, börja kräkas upp där. Och för mig, jag tyckte inte det var det var inte ett vansinnigt steg alls. Jag tyckte det var helt, det kändes helt förståndigt. Det kändes helt rätt, liksom, helt naturligt att börja stoppa fingrarna i halsen och kräkas upp det jag hade ätit för att behålla vikten. För äter jag för mycket så får jag göra mig av med det. Till slut i alla fall så kom jag till OA. Och jag kom till OA med liksom föreställningen om att jag hade tillfrisknat i ett annat program, att jag levde i steg 10, 11, 12. Att jag kunde Stora boken ganska bra, att jag kunde det här med stegen, jag hade sponsrat mycket det programmet och så vidare. Jag tog en sponsor och så började jag arbeta stegen. Men jag gjorde min egen matplan, vilket är helt galet eftersom jag var helt galen. Jag var i steg 1, 2, 3, gick in i fjärde, var i fjärde flera månader. Och det är klart att ingenting händer i fjärde steget, eller att någonting händer i stegen om jag gör min egen matplan och fortfarande egentligen är i maten. Jag gick på ett möte i veckan. Liksom det jag hörde på mötena, det var folk som gick in och ut i det här programmet. Och jag hade svårt att se tillfrisknande eller hitta tillfrisknande. Vilket har med mig att göra såklart. Men tack och lov så gick jag ut och var ute och käkade i 3 dagar. Och det började precis som med gym och whisky i Stora boken. Att jag tänkte att ja, men jag kan ju också äta rågbröd. Det kan ju andra göra. Och det gick bra första smörgåsen. Andra gick också bra. Och sen den tredje. Sen käkade jag upp allt i brödet. Och sen hade jag precis hållit ett nätverksmöte där vi var 10 personer som jag hade köpt fika för. Jag hade allting hemma. Sen var det bara att gå lös på allting. Liksom. Så det blev ett totalt katastrof, vilket var otroligt bra och otroligt nyttigt och precis vad jag behövde. Och jag brukar höra på de amerikanska visionmötena att säga att I'm happy for every precious bite. Och jag fattade aldrig vad de menar. Liksom. Hur fan kan man vara det? Men nu förstår jag exakt vad de menar. Och jag är också väldigt, väldigt lycklig för varenda vända tugga jag har tagit. Alltså för varje tugga jag tog så kom jag närmare slutet på det här. Jag var i alla fall slagen där och jag tog en ny sponsor. Jag hittade ingen i Sverige utan jag tog en utomlands i England. Sen så började vi köra igenom stegen igen då. Och den här gången så la jag ner maten och körde igenom stegen. Gjorde det fort och jag fick ett andligt uppvaknande. Ett väldigt plötsligt andligt uppvaknande. Jag bara vaknade upp. Ett par dagar efter jag hade avslutat steg 5 till 12, vilket jag gjorde på en dag. Den här besattheten hade lämnat mig. Och jag kommer ihåg, jag ringde till en ovän och berättade liksom att det är någonting som är helt skruvat. Det är någonting liksom att jag kände mig lugn. Hela den här perioden jag hade gått under stegarbete och så har hållit mig abstinent så hade jag varit rastlös, lätt irriterad och missnöjd, precis som det står om i läkarens åsikt. Exakt så var det. Och jag har de här gamla, mina elftestegsinventeringar kvar och kunde läsa dem och se hur jävla illa det var, hur dåligt jag mådde. Jag plötsligt vaknade upp och det här var borta. Och den här triggande känslan av att hela tiden vara sugen på att äta, den var inte där heller. Så det var ett fantastiskt mirakel. Det som hände då också, det var att jag blev av den här sponsorn introducerad till de amerikanska visionmötena. Han sa, gå in här, lyssna på de här. De har inspelade möten, du kan lyssna på dem som en podd. Och det var det jag började göra. Jag lyssnade på dem varje dag. Jag blev helt indragen i dem. Alltså. Och jag gjorde verkligen program alltså. Jag fick ett dagligt program. Jag lärde mig verkligen en dag i taget. Och att det är allt jag har. Jag har verkligen lärt mig väldigt, väldigt mycket OA om att ha ett dagligt program. Vad jag gjorde igår spelar ingen roll. Och vad jag kommer göra imorgon har noll betydelse. Noll. Utan det är vad gör jag idag? Och alla de här utringningarna började ringa ut mycket. Jag började vara på dagliga möten. Började göra dagliga steg 10. Och tog verkligen, ja, utökade mitt 11:e steg också. Efter 1 år med den här sponsorn så gick den här sponsorn ut då. Jag kände mig övergiven. Kände lite harm också. För jag brukade fråga honom varför går folk in och ut i OA så här. Och han brukade referera till Dr. Bob och sa att Dr. Bob blev inte nykter förrän han hade gjort alla sina gottgörelser. Sen gick han själv ut. Men sak samma. Det som hände då var också fantastiskt mirakel. För att då stod jag vid en punkt där jag hade lyssnat på Vision varje dag i 1 års tid. Och jag kände verkligen dragning till en amerikansk man som jag hade hört på de här mötena. Att jag kände att jag ville ha ett program, ett starkt program. Jag ville ha en sponsor som menade allvar med det här. Och den här mannen hade ju lång, lång tid i OA och lång tid abstinent. Och han hade, jag hörde på honom att han hade ett starkt och kraftfullt program. Så jag frågade honom, väldigt skakig var jag, frågade honom om han ville bli min sponsor. Han sa ja. Och sen så började jag arbeta med honom. Och det är ett år sedan. Och sen dess så, sen så startade vi de här svenska visionmötena, vilket är så otroligt, alltså fantastiskt. Det är så fantastiskt att ha de här mötena, alla nya vänner som jag mötte det här. Och alltså, jag har så mycket nummer till folk idag. Det är helt otroligt. Och jag nu fick jag också verkligen lära mig att ha ett ännu starkare dagligt program. Mitt dagliga program är att jag ringer min sponsor varje dag. Jag får tre frågor av honom. De som jag sponsrar ringer mig varje dag. De får tre frågor av mig. Det här fortgår när man är igenom stegen också. Så att, sen har jag lärt mig att verkligen göra dagliga 10 steg, dagliga möten. Jag fortsätter vara på de amerikanska visionmötena, 7-mötet varje dag. Jag kan inte ringa in på alla, men jag kan ringa in 2 i veckan. De andra tre lyssnar jag på som en podcast. Det är det som har, det är där det började. Och jag har en progressiv sjukdom, så mitt program måste också vara progressivt. Alltså jag måste hela tiden utöka, göra mer, göra annorlunda. Och idag så lever jag ett fantastiskt liv. Jag lever verkligen glad, lycklig och fri idag. Och det är tack vare det här. Och jag tror att jag fick också, när jag tog tag i mitt drog- och alkoholberoende, då var jag fortfarande i maten. Jag gjorde stegen i den gemenskapen med också. Och då fick jag ett andligt uppvaknande över tid. Jag brukade harmas väldigt på folk som sa liksom att åh, Gud, de fick så plötsliga och snabba uppvaknanden och sådär. Men jag tror att det också hade att göra med att jag fortfarande var i maten. Jag kan känna nu också att för första gången i mitt liv så är jag liksom helt klar i skallen. Alltså jag är helt nykter. Och jag är helt abstinent. Och idag så får jag liksom saker händer omkring mig hela tiden. Livet fortsätter liksom och livet slutar inte hända bara för att jag blir abstinent, utan livet fortsätter att hända. Liksom förra året så dog min pappa i november. Han dog och inom 2 dagars radie där så fick vi vår son. Var på BB. Allt det här liksom omvälvande. Både jobbiga saker och helt fantastiska saker. Och det här beskriver Stora boken så bra också, med Jim, berättelsen om Jim som går i djup harm och han går ut. Eller Fred som inte gör det. Det är inte ett moln på himlen, står det i hans berättelse. Han lever ett fantastiskt liv, han är omtyckt och allting, men han går också ut. Och vad är det de inte har? Men de har inte gjort programmet. Jag har inget försvar mot den första tuggan om jag inte gör det här programmet. Om jag inte gör stegen helt och fullt och att jag fortsätter en dag i taget att göra allt jag behöver. Och det är inte varje dag som jag vill göra det här. Verkligen inte. Vissa dagar vaknar jag upp, ja men fan, ska jag ta alla de här samtalen idag? Ska jag ringa alla de här samtalen idag? Ska jag vara på de här mötena idag? Och så här. Men så fort jag sätter igång bara, hoppar in i mitt 11:e steg, får kontakt med Gud, en medveten kontakt med Gud direkt på morgonen. 11:e steget tänder ljuset i mig. Jag börjar ringa ut, börjar alltid på morgonen också, gör 10:or. Det finns alltid saker att göra 10:or på. Vi pratade föregående talare också om. Och sen så bara rullar det på. Sen är min dag igång. Och sen så går jag i andens ljus så länge jag fortsätter göra det jag ska. Så länge jag fortsätter göra de här 10:orna. Hoppar in på möten. Gör outreach. Och sen så att jag avslutar kvällen med mitt 11:e steg. Och att jag gör det här varje dag. Och gör jag det här varje dag så fungerar det. Det gör det faktiskt. Precis som det står i boken. Jag vet inte varför jag valde det här ämnet, men eller det vet jag väl. Det är väl för att det fungerar, det gör det faktiskt. Så att jag är otroligt glad och lycklig och känner mig otroligt fri. Jag känner mig älskad. Jag känner mig ett med allt och alla. Och det här gör jag utan att behöva ta en enda tugga av den maten som jag åt tidigare, vilket är ett fantastiskt mirakel. Så att otroligt tacksam och jättetacksam för den här dagen. Att vara här med er är en absolut, ja, det är superhärligt och en absolut nåd att vara här. Och jag ser fram emot kommande talare och allt som kommer den här dagen. Så stannar jag där.